Det här är en podd från Svenska Yle.
Magnus Svanljung, varje höst den här tiden så samlas regeringen för att mangla fram en ny budget och föra en politisk dragkamp om hur statens pengar ska fördelas och användas nästa år. Det handlar både om utgifter och inkomster och hur man ska hålla dem här i balans. Kan man inte se det här lite som en familjsgemensamma shoppingrunda i butiken? Men att det finns en färdig inköpslista, men medan man kryssar fram där mellan butikshyllorna så finns det förstås olika viljor om vad man ska köpa. Någon vill köpa bara grönsaker och någon vill lyxa till det med biff och andra vill bara satsa på godis.
Jag ser kanske lite framför mig här flickorna Sanna och Annika i gottaaffären. Vi har Sanna som gärna skulle bränna upp både den här veckans veckopeng och kanske nästa, och så har vi den här lite förnumstiga stora systern Annika som tycker att man nu också lite borde spara och så här. Men för att reagera på din liknelse så tänker jag kanske som så här, att det som man nu gör är kanske att skriva på sätt och vis den där inköpslistan. Mm. Regeringen har ju nu ett regeringsprogram som ligger där i bakgrunden på något sätt, men det är väldigt, väldigt flummigt. Det är lite mer en sån här principöverenskommelse, just att man har kommit överens om att man ska köpa ekologisk mat och man ska äta hälsosamt, men man kan tolka det på väldigt, väldigt olika sätt. Så nu har man familjeråd och skriver den där inköpslistan som man sen går med till butiken.
Precis. Och i år så tvingas regeringen skriva den här listan och mangla fram nästa års budget under väldigt hård press, för budgetförhandlingarna förutspås bli historiskt svåra just på grund av det dystra ekonomiska läge som coronapandemin har lett till. Många i kris och behovet av pengar är massivt, men pengarna räcker förstås inte till för allt och alla, så frågan är vad man ska prioritera här. Så vi ska här i Nyhetspodden gå igenom vad som väntas bli just de svåraste frågorna i budgetförhandlingarna och vad man nu liksom bör hålla ögonen på. Och med mig för att göra det här har jag politikreporter Magnus Svanljung. Magnus, det har sagts inför de här förhandlingarna att det här blir historiskt svåra. Men jag menar, är inte budgetförhandlingar alltid svåra?
Det är väl ganska sällan man går in i dem och säger att det här kommer att vara jättelätt, framförallt nu när man har fem partier som har väldigt olika åsikter och prioriteringar om det mesta. Men nu är det väl på något sätt nu exceptionellt. Alltså, den här coronakrisen avspeglas på så många olika sätt. Först och främst den här osäkerheten, det vill säga man har ju ingen aning om vad som kommer att hända nästa år. Om man vill hårdra det, kommer vi att ha ett vaccin? Vad kommer det i så fall att kosta? Eller kommer vi inte att ha ett vaccin och vad kommer det i så fall att kosta? Sen har ju staten nu redan det här året skuldsatt sig i rekordtakt. Statsskulden har ökat med över 17 miljarder euro. Man räknar ju nu med att budgeten också nästa år kommer gå ordentligt på minus 4-5 miljarder har det talats om. Det finns inte så jättemycket pengar att dela ut samtidigt som man på något sätt måste fortsätta pumpa ut pengar för att få ekonomin i rullning också och hjälpa företag och så vidare för att arbetslösheten inte ska skena iväg. Men sen också så sätter den här situationen extra mycket press på regeringen att man faktiskt nu lyckas komma överens om de saker som man har bestämt i regeringsprogrammet, det vill säga att man ska få upp sysselsättningen, man ska skapa nya jobb, och det här blir ju liksom ännu viktigare nu när vi ser att arbetslöshetssiffrorna rusar iväg.
Precis. Kan man alltså säga att allt under årets budgetförhandlingar handlar direkt eller indirekt om coronakrisen?
Direkt eller indirekt. Men den allra största frågan här är nog den här sysselsättningsfrågan, och den hade varit den allra största frågan också utan coronakrisen. Det var den största frågan i våras innan coronakrisen kom.
Sant.
Men man har liksom skjutit upp den gång på gång. Därför att man lyckades inte under regeringsförhandlingarna, när man nu kom överens om ganska mycket sätt att sätta sprätt på pengar, så kom man inte riktigt i detalj överens om hur man ska göra för att då skapa de här pengarna. Man kom bara överens om att man ska skapa dem genom att skapa nya jobb. Men nu måste man då börja fatta de här tuffa besluten.
Och regeringen sitter nu samlad i några dagar i Anrika Stenderhuset, alltså i Kronohagen i Helsingfors. Vad är det liksom som egentligen händer där? Hur ser det här spelet och förhandlingarna bakom Stenderhuset stängda dörrar ut? Vad vet vi om det?
Ja, jag vet ganska lite om det. Jag brukar ibland stå på ständerhusets trappa. Ibland brukar vi journalister bli insläppta där i ständerhusets aula och så håller man lite presskonferenser och så försöker man läcka lite sådana uppgifter som man kanske själv upplever att det är opportuna att läcka ut i pressen om hur bra det går i förhandlingarna för ens egen del eller så här. Så mycket kan man väl säga att nu när man sitter där åtminstone nu då 2 dagar, det finns mycket som talar för att de här förhandlingarna kommer att dra ut på tiden. Mm. Men man har ju förhandlat länge redan i kulisserna. När jag ringde runt i slutet på förra veckan till olika medarbetare i staben så satt de ju redan och förhandla. Man har nog en slags bakgrund, men fortfarande har man många svåra frågor att komma överens om. Och när partiledarna gick in i morse så var de ju alla väldigt måna om att säga att ingenting är klart för allting är klart.
Mm. Så man kan säga att liksom regeringen sätter sig ner vid ett färdigdukat förhandlingsbord. Här är mycket som har diskuterats i förhand och nu ska man liksom fatta de här slutliga besluten på något sätt. Tummen upp eller tummen ner så att säga.
Ja, och sen har man ju väldigt olika åsikter om dem. Och när det gäller till exempel den här stora sysselsättningsfrågan så ligger ju som grund för de beslut man nu ska fatta. Man har ju lovat att man ska skapa 60 000 nya jobb under den här regeringsperioden. Egentligen har man lovat att man ska fatta beslut som skapar 60 000 nya jobb och det här är beslut som på något sätt finansministeriet ska kunna räkna på. Och nu ligger här i bakgrunden en sån här tjänstemannarapport från finansministeriet med ganska tuffa förslag på hur man ska få upp sysselsättning. Och där kan jag tänka mig att höga partierna i regeringen eller Centern, SFP och de gröna så läste säkert det här tjänstemannaförslaget sådär som en ganska trevlig nattsaga och var överens om sensmoralen medan sen då Vänsterpartiet läste det som tidernas skräckberättelse och drömde mardrömmar om det. Så att nu har man en del att komma överens om.
Mm. Det blir hård dragkamp säkert på många punkter. Vilken roll spelar då liksom personkemin inom regeringen under de här förhandlingarna skulle du säga?
Ja, det var roligt att se i morse. Den kanske viktigaste signalen som kom i morse när ministerna gick in och som brukligt inte egentligen sa någonting om vad man vill eller vad man redan har kommit överens om. Men Sanna Marin och Annika Saarikko kom tillsammans i morse. De kom tillsammans så väldigt glada ut och ställde sig också framför journalisterna och svarade gemensamt på frågor. Så det kan ju vara på något sätt en bild som man åtminstone nu vill ge utåt att nu har man ett lite annat klimat i regeringen och man kommer lite bättre överens om man klarar av att förhandla. Det var ju ganska tufft då med Katri Kulmuni som centerordförande. Mm. Det var väl känt att de kanske inte kom så väldigt överens, statsministern och hon. Och det skar nog sig kanske också lite med de andra partierna.
Med det här svåra ekonomiska läget så blir det ju ännu viktigare att på något sätt kunna kompromissa. För att i budgetförhandlingar så måste man ju ändå kompromissa. Man kan inte sådär vara den här snorungen i butiken som slänger sig på golvet och bankar nävarna i golvet och skriker för att den inte får igenom alla sina godiskrav utan här kräver liksom lite större sån helhetsperspektiv. Vilken roll skulle du säga att liksom just statsministern har här? Är det liksom Sanna Marins roll på något sätt att fungera lite som en sån här försonande länk mellan olika viljor inom regeringen?
Det är väl hennes roll men samtidigt har ju också förstås hennes parti sina egna intressen. Här är väl egentligen nu 2 partier som har väldigt mycket att visa i de här förhandlingarna. Det är Centern som måste nu visa att man får igenom något av sina målsättningar i regeringen. Varav det främsta är då att man måste skapa en högre sysselsättning och det andra är att man kan försvara industrins och jordbrukets intressen mot till exempel då det som de gröna vill och gröna är då det andra partiet som nu har väldigt mycket här att vinna eller förlora. Både Centern och de gröna har ju medlemmar och beslutsfattare i partier som inte är alldeles säkra på att man alls borde sitta i de här regeringen om man inte nu börjar få resultat till stånd. Och för de gröna i de här förhandlingarna gäller det ju då att visa att man verkligen går framåt med de här klimatmålen som man har slagit fast. Men som man fortfarande inte riktigt har kommit någonstans med och den stora stötestenen här är förstås torven.
Ja, precis. Alltså de här ambitiösa klimatmålen var ju en sån grej som regeringen lyfte stort upp då när man skrev regeringsprogrammet och under budgetförhandlingarna för 1 år sedan så låg det också högt på agendan men nu har förstås mycket hunnit ske kring det. hör det här till den hårdaste dragkampen, just den här klimatfrågan och specifikt torven?
Ja, här finns väl alltså två riktigt hårda dragkamper troligen i de här regeringsförhandlingarna. Den ena är då de här sysselsättningsåtgärderna och det andra är klimatfrågorna. Och där har ju torven blivit en slags symbolfråga. Mm. Det vill säga de här skatterna på olika bränslen, de ligger här nu på bordet och man har i princip också kommit överens om dem. Man har också kommit överens om hur man ska fasa ut torven genom att sluta stöda den. Men de gröna skulle ju nu vilja att man gör det här betydligt fortare. Och i det här ekonomiska läget vi har just nu, där företag på företag får det allt kämpigare, säger upp folk, permitterar folk, så får det centern att se rött om man fattar något som helst beslut som gör det dyrare för industrin att verka.
Mm. Vi snackar ju redan om den här sysselsättningen som är den kanske största och allra svåraste frågan under de här förhandlingarna. Regeringen är ju ändå överens om att sysselsättningen ska höjas. Så är det då liksom här metoderna som är den stora frågan?
Det är metoderna och här finns liksom någonting så grundläggande på något sätt. Ideologiska skillnader, här finns liksom skillnader i människosyn på något sätt. Det vill säga hur skapar man nya jobb, hur sporrar man människor att ta emot jobb, att utbilda sig för nya arbetsuppgifter och så vidare. Nu verkar det ju som att de tuffaste förslagen som ligger på bordet handlar ganska mycket då om att så att säga tvinga folk den hårda vägen att hitta tillbaka till arbetslivet. Här finns till exempel då det här förslaget att man skulle slopa den här så kallade pensionsslussen som gör det möjligt då för äldre arbetslösa, sådana som har fyllt 61 eller 62, att få en inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning ända tills man går i pension. Och det här ser då finansministeriet och SFP, Centern och de gröna så ser det här som en väldigt viktig sysselsättningsåtgärd därför att man ska då liksom på det här sättet sporra de här äldre att stanna i arbetslivet medan man sen på vänsterhåll ser det som att det här handlar om att sparka på dem som redan ligger eftersom det är väldigt, väldigt svårt att få jobb om man blir arbetslös några år före pensionen. Så det är en väldigt, väldigt grundläggande och svåra frågor som man ska ta ställning till och här finns många andra liknande.
Det är det här klassiska valet mellan piska och morot som man ju så ofta refererar till. Utöver då den här svåra klimatfrågan och sen sysselsättningen, är det något annat som man borde hålla ögonen på under budgetförhandlingarna? Något annat som kan dyka upp så här som försvårar förhandlingarna eller får dem att dra ut på tiden som kan bli en sån här knepig knut så att säga?
Här finns nog väldigt mycket att hålla ögonen på. Dels förstås som alltid hur mycket dyrare tobaken och brännvinet blir. Det talas om att en ölburk blir ungefär 3 cent dyrare och ett tobakspaket 45 cent. Det här är sådana saker som man har kommit överens om de stora linjerna redan i regeringsförhandlingarna om man höjer dem så här stegvis nu år för år. Men här finns nog väldigt stora frågor som till exempel hur ska man hjälpa kommunerna att klara sig? Kommunerna räknar själva med att den här coronasituationen har gjort att man går miste om kanske 1,7 miljarder euro eller någonting sånt och nu måste man försöka lösa att hur ska man kompensera det här med olika. Det här kan ha att göra med lösningar med samfundsskatter och annat. En stor fråga är hur det ska gå för alla de som är beroende av Veikkaus spelintäkter, till exempel hela kulturfältet, olika organisationer inom tredje sektorn som till exempel hjälper allt från missbrukare till krigsveteraner och så vidare. Därför att Veikkaus har haft väldigt mycket mindre intäkter både av sådana spelpolitiska orsaker att man det där har minskat på antalet spelautomater och sen att de var stängda under hela den här coronavåren. Så att det här är en stor fråga. Här kan det eventuellt ha en viss betydelse att Centerns nya ordförande Annika Saarikko också då är kultur- och vetenskapsminister och har lovat att hon sätter en viss prestige i att man ska ersätta de här veikkausmedlen ur statsbudgeten.
Ja, liksom förväntningarna och kraven från olika branscher är ju säkert extra stort nu för att det är ju många branscher som har drabbats av den här coronakrisen. Massiva utgifter väntar staten nästa år. Och det här ska man då betala för på något sätt. Så kan vi vänta oss här liksom stora skattehöjningar eller nedskärningar? Eller är regeringen nu fast inställd på att bara så att säga täcka alla utgifter med mera lån?
No, nu är man fortfarande inne i den här fasen när man stimulerar. Så nästa stora grej är förstås hur man ska börja liksom betala tillbaka alla de här lånerna som man har lyft. Men vi är inte riktigt där ännu, utan det kommer senare.
Så ännu är vi liksom i den här matbutiken och plockar på oss varor, men vi har liksom inte ännu kommit så långt som att vi skulle vara vid kassan för att dra fram det där betalkortet.
Nej, det är också en tid som snart kommer. En sak som kan vara värd att hålla ögonen på här också att det har rasslat in lite extra sådana gratispengar, det vill säga det här EUs stora återhämtningspaket. Det verkar som att det liksom lite bränner på fickan redan nu också. Finland ska ju få drygt 3 miljarder även om vi också själva Precis. Kommer att tids nog betala över 6 miljarder för det. Men det här är då pengar som ska användas för en sån här liksom återhämtning och för att ställa om industrin så att man klarar sig liksom bättre efter den här krisen. Men nu tycks det finnas ett visst tryck på att man ska använda de här pengarna också för att bekosta en massa sådana olika projekt som man har kommit överens om i regeringsprogrammet att man gör om man har råd. Men det kan vara intressant att följa med den striden också, att börjar man nu liksom använda de här pengarna.
Ska man se det här på något sätt som ett sådant jokerkort som var och en nu skulle vilja lägga vantarna på?
Det finns nog ett sådant visst tryck på att man kan använda de här pengarna för lite ett och annat.
Budgetförhandlingarna är igång i Ständerhuset. Vi får återkomma sen när man är färdig där regeringen med förhandlingarna och vi vet med säkerhet hur pengarna fördelas och används nästa år. Tack för det här, Magnus Svanjung.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.